Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Hejsan och välkomna till Simpodden Hultén och Jansson, upplaga nummer 74. Vi befinner oss i september månad anno 2017 och löven faller tungt på Janssons gässa uppe i Bergslagen, eller hur är det?
Ja, de har väl inte riktigt börjat falla än, men det är väl en 20-30% av dem som har blivit gula, så att hösten är verkligen på gång, men det är lite sent upplever jag faktiskt. Det har varit en dålig sommar, men ändå så hänger lövena i länge.
Mm. Ja, ja, det är inte löv vi ska snacka om här, utan här ska vi snacka simning. Och vi ska först göra en liten introduktion och titta så omkring i världen. Sen så ska vi få träffa första gången Spårvägens simtränare Jenny Gustafsson, som ska hänga med oss här ett bra tag förhoppningsvis fram mot 2020. Det vill säga några år till. Hon kommer med i simpodden med lagom jämna eller ojämna mellanrum. Och sen så ska vi också kolla upp lite vad Viktor Johansson, vår distanssimmare, håller på med just nu. Honom träffar vi inte live här, men vi ska få veta lite om honom. Och så ska vi avsluta lite om det här också. Det är väl ett lagom pensum denna dag, kan tänka. Mm.
Så är det ju, och Viktor kommer vi ju träffa live, liksom Tamas Fekete så småningom, eftersom vi också ska följa Ungerns väg fram mot Tokyo. Mm,
och Tamas som då representerar Ungern framöver. Ja. Så vi har en simmare, en tränare och ett land som vi ska hänga på här under den närmaste tiden framåt. Och då förhoppningsvis kanske till och med nästan 3 år bort igenom. Ja, vi får se hur det går. Man kan inte planera alldeles för mycket. Men du, vi tittade till det här med Europa-rankingen för simmar och la ut det på simmar häromdagen. Väldigt många har varit där och läst och tittat och haft sig. Vad är din åsikt om hur det ser ut inför vintern här?
Det ser inte så bra ut.
Ja, så?
Den där känslan som vi har haft efter Rio och senaste VM:et, att det är väldigt tunt egentligen bakom våra få fixstjärnor. Den blir ganska tydlig när man tittar i statistiken. Och vad jag har gjort är att jag har fokuserat på topp 30 för att ha det som ett riktvärde, för att kunna tänka sig vad kan krävas för att komma till semifinal på ett Europamästerskap. För det är ju i topp 30-listerna så är det ju med, det är många simmare som simmar fler distanser än de kanske simmar på ett mästerskap. Och då är det ju totalt på lång och kort bana 70 stycken grenar för herrar och damer. Och tar man då 70 stycken grenar gånger 30, så blir ju det 2100 möjligheter. Har du någon aning, Bosse, om hur många procent utav de här 2100 som Sverige representerar?
Om bara du skulle...
Ja. Ja. Nej. Ja, nu högg jag utan att du hade möjlighet att vara förberedd. Men, vi är representerade. Ja, du får gissa om du vill.
Ja, vad kan det vara? Har vi 30 placeringar?
Ja, topp 30 har jag tittat på.
Ja, men har vi 30 placeringar totalt bland de topp 30, eller?
Bland de alltså 30, nej, vi har ju nu fortsätter jag min tråd här.
Ja, det skulle vara 0,1% eller
nej, men 3% är vi representerade i de 2100 grenarna. Mm. Och det innebär att om vi tittar då på lång bana så har vi 31 positioner
av 1000 drygt, va?
Nej, på, ja, då är det på, just det, då är det på 1020. Mm. Och på kort bana har vi 34 positioner, men då är det ju utav 1070. Mm. Eftersom det tillkommer 100 medley.
Ja.
Ja. Och det, då blir det här ungefär 3%. Och det här består ju då utav totalt 17 simmare. Mm. Men av de här 17 simmarna så är det ju några som sticker ut väldigt kraftigt, som tar många av de här platserna. Sara Sjöström förstås, Michelle Coleman förstås, Louise Hansson, Viktor Johansson, Simon Sjödin. De tar ju nästan hälften, ja, 40% av de här platserna. Och då, och det här tycker jag är lite för svagt helt enkelt. Det speglar den bild som egentligen har varit på mästerskapen. Och jag tycker att ett land som Sverige med de förutsättningarna skulle kunna ha fler placeringar. Sen när jag tittar lite på Danmark, för vi ofta är ju då imponerade av Danmark. Ja, inte jag som har varit där. Jag har ju sågat dem med fotknölarna. Tror du de har fler eller färre placeringar på topp 30 än Sverige?
Borde vara färre.
Ja, det är rätt. Och de har ganska markant färre. De har 48 jämfört med de 65 vi har. Men de har några fler personer.
Mm-hmm.
Där. Och, men om man då tänker sig att Danmark har synts så bra på mästerskap genom åren på slutet, så är det ju samma fenomen som i Sverige. Det är deras toppstjärnor, men de har haft några fler än en period. Och det här året så har ju en sån som Mio Nilsson till exempel inte simmat, och Lotte Friis har valt att sluta. Så att jag tror ju det blir svårt för sådana länder som Sverige och Danmark att konkurrera på sikt i takt med att konkurrensen blir högre, om vi inte kan hitta unika sätt att jobba.
Mm.
Så att men det här är ju något, det kan man ju gå in, det ligger ju perfekt på simmasidan, och man kan studera allt ifrån, ja, det är ju 100 placeringar utom de längre distanserna, där är det ju färre i statistiken då. Man kan även se lite lagkapps resultat och tider gjorda i lagkapp också finns ju med i den där sammanställningen. Så visst är det simgodis. Det som inte finns med är ju de 25 meters tider som gjordes på världskuppen här i augusti.
Ja, just det.
De är inte med i statistiken, så det ska man ha klart för sig. Till exempel saknas Sara på några distanser där då. Mm. Men det är ju andra simmare som också saknas. Mm. Så summa summarum, det är för få personer som är topp 30, och vi har för få antalet placeringar för att det ska kännas tryggt framåt.
Mm. Vi viftar med varningsflaggen återigen.
Ja. Mm. Och det är väldigt mycket frisim och trots allt mot kortare distanser. Mm. Det är en hel del icke-olympiska distanser med i det här också. Där vi är placerade. Så att vi får jobba på.
Mm. Du nämnde Sara Sjöström här. Hon har tyckt till om det här med att tävla i unga år. Vad är det hon säger?
Ja, det började ju egentligen med att hon i samband med att hon hade det här sommarprogrammet tyckte till, och vi nämnde det, för vi tyckte det var väldigt bra. Hon gjorde ju en vinkling att det är inte bara att ta bort tävlingsmomentet för de unga, utan det är ju faktiskt föräldrarna som har ett ansvar hur man hanterar tävlingsresultaten. Och det tyckte jag var en intressant ingång, och där har hon ju en poäng, och så har hon tagit upp det i fler olika sammanhang. Men det är klart, det blir kanske en lite för förenklad bild att bara lägga trycket på föräldrarna, för att trots allt så måste ju vi inom idrottsrörelsen utbilda föräldrarna mycket, mycket mer, så de förstår varför en 10-åring kan prestera som en 13-åring eller som en 7-åring, för det är de skillnaderna som är. Detsamma gäller en 15-åring som då kan vara nästan som en 18-åring eller en 12-åring. Och det innebär ju att resultatlistorna Det gäller att man är rätt kunnig om man ska förstå om det är viktigt att en person gör en viss tid eller hoppar en viss höjd och så vidare. Så att Sara har en poäng, men vi får inte hamna i en så förenklad debatt att bara lägga över det på föräldrarna, utan idrottsrörelsen måste än mer utbilda föräldrarna och i vissa fall göra lite vägval vilka former av tävlingar vi ska ägna oss åt och i vilka åldrar.
Utbildar verkligen föräldrarna eller idrotten föräldrarna? Tar man det på allvar överallt eller är det något man bara prasslar lite med?
Ja, men du vet ju Bosse själv att en idrottsledare och ideella krafter i föreningar de spänner över ett brett område, så jag tror nog att de tar det på allvar. Men det är många saker de tar på allvar och det kanske inte är så lätt att få in det i agendan hela tiden med alla möten och arrangemang och grejer och så vidare. Men det är klart att det kanske skulle komma lite högre i prioriteringsordningen lite oftare. Mm.
Vi ska beröra det ämnet framöver här under hösten. Känns väldigt viktigt. Jag tycker att vi kanske ska riktigt bena upp vad vi tycker i de här sammanhangen. Mm. Finns anledning att göra det. Vi kommer tillbaka med dig och mycket annat om en liten stund då vi bland annat ska få träffa på Jenny Gustafsson, sin tränare i Spårvägen för första gången här i sin podden Hultén och Jansson. Håll ut, vi kommer strax tillbaka med mer. Då har vi kommit fram till den här avdelningen när vi hälsar Jenny Gustafsson, simtränare i Spårvägen. Välkommen för första gången till simpodden Hultén och Jansson.
Tack så mycket.
Hej Jenny, kul att du är med oss och ska vara med oss ett litet tag framöver här nu. Vi tänkte först liksom i det här första programmet känna dig lite på pulsen, vem du är egentligen och var du kommer ifrån och det är din ingång i det här med simning. Du är väl inte direkt, om man lyssnar på din dialekt, uppvuxen i krokarna och Spårvägen i simning, kan jag tänka.
Nej, det stämmer. Jag har ett ursprung från Kalmar och varit aktiv i Kalmar simsällskap. Så därifrån kommer jag.
Ja.
Och sen så har jag studerat i Halmstad idrottsvetenskap med en magister i idrottspsykologi. Via Borås och SK Elfsborg. Och sen hamnade jag för 9 år sedan i Stockholm och Spårvägen.
Du har varit där så länge nu. Och tiden
man kan inte tro det, men tiden tickar på.
Ja. Och din roll i Spårvägen sim idag?
Då är jag ansvarig tränare för den översta gruppen. Mm. Och jag är även ansvarig för tävlingsverksamheten. Mm.
Okay. Och översta gruppen, det är alltså alla SM-simmare och de bästa simmarna ni har i klubben?
Nu har vi precis flyttat upp ett gäng här, men det är även zoom-simmare i den gruppen. Och på hemmaplan har vi i dagsläget 20 stycken som tränar på hemmaplan. Och sen därtill har vi ju några simmare som tränar antingen på NEC eller på college eller sådär. Så att ungefär 25 stycken.
Om vi tittar på de som finns utanför er ordinarie klubbträning, vad är det för simmar då? Berätta vilka det är.
Då har vi Michelle Coleman på NEC. Mm. Och så har vi Maja Reichard på NEC. Sen har vi 3 simmare på college i USA.
Okej. Okay.
Och det är Fanny Strömstedt, Malin Wallén och Emma Sundstedt.
Och så de simmarna som du har hemma, vem är det som, om vi bara skulle ta ett SM-resultat, ligger högst i rankingen bland SM-simmarna? Kan man säga så?
Ja, jag funderar nu så jag säger rätt. Jag tror att det är en bröstsimstjej vid namn Julia Augustsson.
Okej. Som var i SM-final eller?
När jag simmar B-final.
Okej, okay. Ja.
Men du, Jenny, Kalmar sa du, jag backar tillbaka dit, ja. Tränar du för Karina där?
Jajamensan.
Och vad simmar du?
Jag var bäst på långdistans. Så långt frisim.
Okej.
Okay. Mm.
Det var inte bussen när han simmar.
Nej, det var han inte.
Nej. Du, men jag har varit sist på SM på långdistans, ja. Ja, ja. Ja, men du var trevligt då.
Japp.
Om vi backar, ja, fortsätter är kvar i Kalmar. Vad bär du med dig från de här åren i Kalmar? För det måste ju varit någonting som har triggat igång ditt intresse för simning där. Förutom att du bara själv simmade i vattnet, så måste du bli lite intresserad av det här med att finnas på kanten också. Vad var det som triggade från Kalmars sida då? Eller det var kom senare kanske?
Ja, nej, men jag har väl varit en liten ledare redan som aktiv och haft en jättefin förebild i Karina. Och hon är en stor förebild även idag. Ja, nej, så vi var ju med där när Kalmar var så framgångsrikt på slutet på 90-talet, början på 2000. Och ja, då var man ju delaktig i det, även om man inte var längst fram eller högst upp på prispallarna, så var man ju en del i det fantastiska gänget. Och ja.
När vi pratar Kalmar, då tänker jag ryggsim.
Ja.
Är det så? Är det något speciellt Karina har när det gäller?
Nej, det skulle jag väl inte säga, men ja, hon har haft många, många ryggsimmare och mycket framgångar där. Med både Jenny Lind, Karin Möller och nu Miranda Arvidsson och sådär. Så att ja, hon har haft många ryggsimmare, men jag skulle inte säga att hon är någon form av ryggsimspecialist, även om det kanske har blivit så.
Mm. Okej, okay. Så det finns ingen mirakel Kalmar ryggmedicin som man ska gå till apoteket och få tag på?
Nej, det tror jag inte.
Okej.
Okay. Du, om vi landar i det som du håller på med just nu, spårvägen. Berätta för oss hur spårvägen sim är idag och vad fokus ligger på. Ska vi säga placera spårvägen i simvärlden på simkartan för oss?
Ja, det var en stor fråga. Mm. Men ja, spårvägen är en stor förening.
Hur stor?
Där vi har drygt 3000 medlemmar. Mm. 10 anställda. Mm. Vi har 3 stora verksamhetsområden som vi jobbar inom. Det är dels då tävlingssimning. Det är dels ett område som vi kallar för träning och hälsa. Och sen så har vi då simkunnighet.
Och ni är verksamma var någonstans? Det där är alltid intressant att veta när man snackar Stockholmsklubbar. För det känns som om ni är spridda liksom överallt. Är det så för spårvägen också?
Ja, så är det väl. Vi försöker väl säga att Vällingby är vår hemmaplan, vår hemmaadress. Men vi verkar ju i hela Västerort. Vi har verksamhet på, ja, vad är det nu då? 6 eller 7 olika bad.
Oj.
Mm.
Det är mycket att greppa och organisera och hitta logistiken naturligtvis, va?
Verkligen.
Mm.
Utmaning.
Vad är det stora problemet? Eller vad är svårigheterna, om man säger som så, att bedriva simning i Stockholm under de premisserna att man är så utspridd i anläggningarna?
Jag tycker en brist som det blir att det inte blir några direkt naturliga möten. Dels mellan grupper, men också mellan kollegor och tränare och ledare och sådär.
Mm, mm. Så det finns alltså simmare eller simtränare som egentligen aldrig träffar på er i Vällingbyhallen, som är centralen så att säga, bara verkar enskilt i ett bad någonstans?
Ja, så är det.
Mm, mm, mm.
Det är ju 2 månader sedan, nej, det blir nästan 3 månader sedan det var SM, och 2 månader sedan drygt som det var sumsim och så vidare. Och man ser ju spårvägen i resultatlistorna på många ställen, men hur har ni utvärderat den här sommarens aktiviteter vad gäller SM, JSM och sumsim?
Ja, vi är nöjda med sommarens resultat i sin helhet. När det gäller sumsim så hade vi en av våra största trupper på plats, vilket vi är väldigt nöjda med. Vi var 24 stycken. Och när vi kollar på persprocenten så är vi upp mot 80% pers på sumsim, och vi tar fler medaljer än på väldigt länge. Så att, det är vi glada för. När det gäller SM och JSM så hade vi också väldigt bra resultat. Men gällande prestationer där så är vi kanske inte riktigt så nöjda och persprocenten var inte riktigt så bra. Så där finns det väl mer att hämta. Men då ska vi också komma ihåg att vi hade en ganska liten trupp på SM med 15 simmare. Varav det var 10 stycken som hade just SM som måltävling. Och det drar ju ner persprocenten lite. Mm.
Upplever du att just SM-JSM på sommaren att det fluktuerar persprocenten från SM till SM? Jag kan ju tänka mig att på sumsimnivå så är det, ursäkta uttrycket, lite lättare att hålla en hög procent när det gäller personliga rekord. Medan det är ju lite svårare sen när man kommer upp på SM-JSM. Men fluktuerar era resultat om det var lägre i år, var det högre förra året?
Jag har inte jämfört så mycket med förra året, men jag skulle gissa på att det är ungefär samma gällande persprocenten. Mm. Kanske lite mer förra året.
Vi har ju drivit en liten tes i podden om att vi är lite, persprocenten är lite för låg när vi kommer till SM.
Mm.
Är vi ute och cyklar då, tror du?
Ja, men så kan det nog vara. Men
att vi är ute och cyklar alltså?
Nej, men det är väl klart att man alltid önskar att den vore högre. Men sen får man ju se på den enskilde simmaren. Och det är ju många lopp också. Så att det kan ju vara så att man persar en gång, men tre gånger gör man det inte. Mm. På samma distans då under ett mästerskap.
Ja, du, om man tittar övergripande på spårvägen och den delen vi har snackat om nu med mästerskap och sånt. Hur är er inställning till det här? Vad ligger fokuset på er? Vad trycker ni på med simial, sumsim, SM, JSM? Ska ni täcka hela linjen? Ska ni ha simmar på överallt i det här? Eller hur är er känsla och inställning till detta?
Ja, vi vill vara representerade överallt. Och vi har väl alltid haft som långsiktigt mål att vi vill ha simmarna som bäst när de är som seniorer. Och se en progression genom hela karriären. Så att i lägre åldrar och på sumsim och sådär, då ser vi mer ett värde i att det är många på plats och många som får erfarenhet och inspiration och så att de vill satsa vidare.
Hur ser en typisk vecka ut för en SM-simmare i spårvägen vad gäller antal pass och tidsschema och mat och sömn och hur kan en vecka se ut?
Nu har jag då en grupp med cirka 20 simmare och de är inte på samma nivå allihopa, så att då har jag ett litet flexibelt schema där man simmar 7-9 simpass beroende på vart man är. Är man ung och precis nyinflyttad så börjar man på 7, men har man simmat ett tag och gå på gymnasiet och sådär, så är man uppe på 9 simpass. Och därtill 1 eller 2 gympass. Så de som tränar mest, de har 9 simpass och 2 gympass. Och de som tränar minst då i min grupp tränar 7 simpass och 1 gympass. Och de tränar ju, de har ledigt på söndagar. Och tränar på 5 olika bad varje vecka för att få ihop det och få ihop tider och sådär. Allt ifrån 1,5 timmar simning upp till 2 timmar simning. Så att det varierar lite.
Och i Stockholm är det så att man kan säga att Eriksdalsbadet är navet för alla klubbarna. Hur ofta finns ni där inne med er träning?
Vi är där inne. Om man kan så har vi en tid på fredagar mellan 3 och 5. Så de som hinner dit till 3 och 5 tränar där. Annars har vi ett alternativ där de kan träna i Tensta på fredagkvällar. Så att de som kan hinner dit. Annars så har vi en gruppträning där och det är på lördag morgon. Mm. Okay. Annars får vi inte så mycket träningstider där på sen eftermiddag kväll.
Ja, vi ska kanske inte slänga oss in i diskussioner runt träningstider i Stockholm, hur de fördelas riktigt ännu. Men det är intressant naturligtvis. Men ni har också jobbat en del ute i det här tältet i Nälsta. Det står väl kvar fortfarande, va?
Det står kvar, och planen är väl att det ska vara kvar här en femårsperiod i alla fall. Medan de renoverar olika simhallar.
Ja.
Och det är ju faktiskt en styrka när man är på många olika bad, att om ett bad stänger ner så är man inte så sårbar, utan man kan lätt förflytta sig och ändra.
Det här Nälstabadet, hur pass viktigt är det i ert sammanhang så att säga? För det är ändå en inomhusfemtia ju.
Det är en inomhusfemtia, och jag skulle säga att det är jätteviktigt. Absolut en stor bidragande faktor till att vi kan fortsätta att bedriva verksamhet på den nivån. Men som du sa, 50 är det, och den ligger som 50 på sommaren när vi är där och tränar. Men på vår och höst så har vi valt att simma på tvären istället.
Okay.
Och det är ju främst för att vi måste se till att få in alla våra simskolegrupper och allting sånt. Så att vi simmar på 21 meter där.
Det är nästan som yards.
Nästan som yards, ja. Ja. Vi ska ner och testa en tävling här i Jönköping nästa helg när de har yards, och se om det har gett någon framgång.
Ja. Är de duktiga på att vända och de här fasta momenten i spårvägen, om du skulle ge en känsla av hur ni står er i förhållande till andra klubbar?
Nej, det skulle jag inte säga. Vi är nog ganska medelmåttiga.
Är det mycket fokus på det här momentet, eller de momenterna i vardagen?
Ja, men vi brukar ha inne både startträning och vändningsträning och sådär, så att det är absolut en del av träningen.
Men tycker simmarna om det? Är det lätt att få dem att göra den typen av träning, eller vill de helst göra traditionella simpass?
Nej, de vill nog gärna lägga in lite starter och vändningar så fort de får möjlighet.
Jaha, då har vi skrapat lite på ytan när det gäller Jenny Gustafssons verksamhet och spårvägen, så det ska vi fortsätta med.
Jag har tre snabba till Jenny, Bosse.
Ja, innan vi slutar ska du få ställa dem. Ja. Vi ska väl bara säga till lyssnarna att vi ska fördjupa oss i spårvägen och Jennys verksamhet framöver här, och kommer tillbaka med jämna mellanrum, så att det ska inte kännas som vi på något sätt är oavslutad i detta, utan detta är bara en enkel smakprov på vad som erbjudes här i diskussioner och snack framöver. Och nu ska du få avsluta med dina tre snabba här, Jansson, får vi se.
Ja, det är ju då, det är väldigt, det är ju någon vetenskaplig touch på de här.
Att, det har vi förstått.
Ja, och de är ju inte förberedda på något sätt, men med tanke på att Jenny har reptilsnabb så ska hon kunna ge svarerna här. 50 fjäril eller 1500 fritt?
1500 fritt.
Lång eller kort bana?
Lång.
Öppet vatten eller bassängsim?
Bassäng.
Ah, elegant. Tack.
Ja.
Hur många poäng fick hon nu, Jansson?
Ja, hon fick ju 3.
3
poäng, och det är faktiskt möjligt. Max.
Ja, det var bra.
Det högsta betyg blir det ju till dig, Jenny.
Okej.
Okay. Tack.
Tack så mycket säger vi också, Jenny. Och välkommen tillbaka nästa gång. Det är dags för simtränaren Jenny Gustafsson i simpodden Hultén och Jansson. Hej och tack för idag.
Tack.
Hej, hej.
Ja, då har vi fått träffa Jenny Gustafsson, simtränare i spårvägen, för första gången. Trevligt att få igång henne i simpodden, eller hur, Jansson?
Ja, och extra trevligt eftersom det är en av de tränarna som jag själv inte liksom har lärt känna någonting. Jag har känt igen henne och vetat vad hon heter, men inte har någon sån kontakt. Så det ska bli jättekul att följa henne och få ställa massor av frågor till henne och se hur hon jobbar och hur spårvägen jobbar. Så att, ja, det kändes bra.
Ja, vad bra. Härligt. Du, en annan figur som vi ska få uppleva här i simpodden Hultén och Jansson framöver. Det är vår duktige distanssimmare Viktor Johansson från Jönköping. Vi har känt honom lite på pulsen så här, och du har gjort det. Vad har du att rapportera om Viktor och hans görande och låtande just nu? Han fyller år häromdagen ju.
Ja, det hade jag inte koll på.
Nej, men då
får
jag
vi säga grattis, men vi sjunger inte för då förstör vi sändningen.
Nej, precis.
Ja, han ligger ju inte och pillar sig i naveln precis. Utan när jag hade kontakt med honom lite grann vad som var på gång, då var han nere i Calella i Spanien för lite kick-off träning. Och då hade han varit igång 2 dagar och hunnit simma 37 kilometer. Så att han nyttjar ju bassängen tiden i bassängen kan man säga. Mm. Och träningen är då det är ju väldigt mycket aerob träning på låg fart. De jobbar mot längre distans och låg fart. Sen såklart kommer det ju toppar med anaerobt och lite pace träning och så. Så att men mycket simmande, och tittar man på en normal träningsvecka så är de flesta passen mellan 8 till 10 kilometer.
Du säger 8 till 10 kilometer. Jag tycker det är roligare att räkna i tusentals meter. 8 till 10 000 meter per pass.
Ja.
Jag tycker precis. Kilometer låter väldigt långt.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men det är väldigt långt.
Ja.
Alltså 37 kilometer, det är ju som han simmar på 2 dagar. Då tar du dig ända upp till Helsingborg.
Nej, inte riktigt. Men,
ja, nästan. Men i alla fall. Och sen jobbar han en del. De simmar till exempel då och då pace-serier. 20x100 start 1:30 där han försöker att ligga på minuten. Och det är ju någon sorts koppling till att komma ner under 15 minuter på lång bana på 1500 meter.
Mycket träning bygger på att just hitta farter, va? Och bli bekväma med de här farterna, eller hur?
Ja. Ta Kati Ledecky som ligger och räknar tag även om tävlar till exempel för att hålla rätt pace. Mm. Sen kör han en San Yang special.
Mm-hmm. San Yang special.
Ja, precis. Och där simmar han då 100, 200, 300, 400 i 3 varv utan stopp. Och då har han liksom 30 bas som han säger, och då menas att han på hundringen startar 1:30 och på 200-ringen 2:30, på 300-ringen 3:30 och på 400-ringen 4:30. Och sen är tanken att han ska trycka ner det till 20 bas, alltså då kör han ju starten 20, 2:20, 3:20 och 4:20 i 3 runder. Så det är ju en liten spännande utmaning. Sen har de något som heter klockan. Jag tycker det är lite kul med lite, eftersom jag har lite rötter i det här med långdistansträning och så blir jag ju lite exalterad här utav de här varianterna. De kör något som heter klockan. Det består då utav 50 år där man börjar på start 1 minut och så går ner
en sekund på varje.
En sekund, precis ja. Mm. Så många, så länge han kan.
Det är en serie som jag har nyttjat i många år. Den är väldigt kul och inspirerande.
Jag trodde du sa att du har kört den själv.
Nej, men jag har haft den mycket för mastersimmare.
Ja.
Och den får folk att verkligen tömma sig. Och då kan man kan börja den där serien precis var man vill. Är man lite sämre så kan man börja till exempel på 1:10 eller 1:05.
Ja.
Så gäller det bara att klara starttiden hela tiden, men man måste skärpa sig efterhand, för det går inte att ligga och fisa i början och sen tro att man ska kunna öka, utan man måste stega hela tiden för att hänga med. Ja, det är ett bra sätt att lära sig att vila kort.
Ja, precis. Mm. Och tittar vi på programmet för honom nu då, så drar han ju iväg till Sierra Nevada på läger. Han kommer att tävla i Ystad, DM i Växjö och sen förstås SM hemma i Jönköping. Men vi får ju en chans när vi har honom i podden så småningom och ytterligare lära känna hur han tänker när han tränar och tävlar och vem Viktor Johansson är. Så att, men nu har vi gett en liten smakbit på Viktor Johanssons vardag.
Mm. Viktor Johansson, Jönköping, alltså vår bästa distanssimmare just nu, som vi ska följa här i simpodden Hultén och Jansson framöver. Lite allmänt om idrott. Vi har ju följt en del intressanta saker, bland annat den här strejken hos Danmarks fotbollsdamer. Där tycker jag kanske, precis som du, att SVT kanske kunde ha gjort lite mer av det i förhållandet damherrar. Det finns en jätteskillnad mellan dam och herrar på fotbollsnivå, men det har man inte riktigt tagit tag i. Och, inte, och då ska vi inte bara vara kritiska mot SVT, för det som sker i TV4 är kanske inte alls, de berör det ju knappt. Så att,
mm. Nej men det finns ju en viss skillnad här. SVT är ju baserat på skatte- och licenspengar, så de har ju ett helt annat krav på sig.
Ett annat
uppdrag. Till exempel, ja, jämställdhet. Jag vill påstå att SVT gjorde ingenting av den här möjligheten. När beskedet kom och de gick ut och talade om att det var strejk på danska damerna, så var det ganska lamt inslag där man konstaterar ja, det har varit polemik förut och vi får se hur det löser sig. Och sen gick man över och visade ishockey och fotboll, klubbfotboll i något sammanhang.
För detta är ju egentligen, sprängstoff, tycker jag, rent nyhetsmässigt inom idrotten.
Ja, men visst är det det. Alltså, då skulle man ju ha lagt upp svart på vit. Det här, så här ser det ut för landslagsmannen om man är herre. Så här ser det ut om man är dam, och pekat på skillnaderna. Och så hade man ju grävt i hur ser det ut i Sverige. Mm. Och så har man kunnat lagt upp den förfärliga bilden. Och jag missunnar inte herrarna att tjäna mycket pengar om de har möjlighet att göra det. Men jag tycker det är för jäkligt att damerna har bara en spottstyver utav det. Mm. Och det gjorde man ingenting utav. Och det,
Lite, det känns väldigt bortslarvat, rent ja, nyhetsmässigt, kan jag tycka. Jag vet att man lyfte fram och sa att ja, det där innebär en 46% i höjning, det man erbjuds, men man har krävt alltså 300%. Men att ta ställning till det, eller att lägga fram de här procentsiffrorna, det är ju egentligen att på något sätt ta ställning när man inte redovisar bakomliggande fakta. Och det är precis, ju en stor miss, tycker jag, rent redaktionellt. Det hade varit bättre att vara helt tyst egentligen, va? Än att på något sätt ta ställning till det här. Ja, ja, intressant. Vi är ju lite sådär, vi skaver lite mot SVT och deras 6 stycken utvalda sporter. Känns det lite som sportstudion har blivit en hejarklack till de här 6 utvalda sporterna?
Jo, men det är jättetydligt. Alltså, jag har ju nu haft möjlighet, lite accelererande de senaste 2 åren, att lite mer djuploda i vad det är SVT presenterar, SVT Sport, och utifrån då perspektivet vad man har för uppdrag, och utifrån perspektivet alla de idrotter som är familjen. Och det blir bara mer och mer tydligt hur de här 6 huvudidrotterna som man har valt tar över. Och jag är så förvånad att inte vårt eget förbund har riktigt tryckt på alarmklockan, och att inte andra förbund har liksom ställt sig upp och sagt att det här accepterar vi inte, för på sikt kommer det här bli ett döden för de andra idrotterna, för de kommer inte kunna konkurrera om pengarna. Så på ett vis är det ju SVT som på sikt kommer att bestämma vilka grenar vi tar internationella framgångar.
För det finns ju ett likhetstecken mellan exponering i SVT och inkommande sponsorpengar. Det har vi ju konstaterat tidigare här, och det är väldigt tydligt.
Det är väldigt tydligt, och det är också tydligt att även de kommersiella medierna faktiskt följer lite grann. Var, inte alla, absolut inte, men många följer ändå det SVT tar upp. Så om SVT gör mycket skidor till exempel, så får det spin-off-effekter även i de andra medierna. Och därmed ännu mer spin-off-effekt på att anskaffa pengar. Så de andra idrotterna tycker jag skulle strejka. De skulle inte ställa upp på något.
Nej. Nej. Så är det.
Nej, ja, men det är ju inget personligt. Alltså, det finns ju jättemånga duktiga journalister, sportjournalister där uppe, och många som man känner och så vidare. Så det är ju inget kopplat spontant till någon sån enstaka person. Men de verkar bara förblindade. Och jag är bara förvånad hur det kan fortgå.
Mm. Intressant. Vi följer det här ämnet.
Ja.
Eller hur?
Ja, det gör vi.
Ja. Nu har det varit nya inslag i simpodden Hultén och Jansson. Nästa gång tar vi oss an omgång nummer 75. Oj, oj, oj. 75 oj, oj, oj. Podden, ja. Det rullar på. Vi känner väl oss rätt nöjda så här långt idag, va? Eller hur, Jansson?
Ja.
Eller har du något mer du vill ge världen?
Nej. Nej, ja, det finns mycket, men jag tycker att nu det är väl bra att sätta komma nu, och så ja. Hörs vi om ett par veckor igen.
Ja, det går. Tack till er alla där ute som har varit med och lyssnat. Ni är många nu, ska ni veta. Fortsätt lyssna på oss. Det kommer många intressanta inslag i framtiden. Tack, Jansson.
Tack, hej.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.